Det här är radioföljetongen Samtal med författaren Torvald Sten. Hans roman Det sista fotografiet sändes 2022 som ljudbok i radioföljetongen. Och följetongens producent Josef Knevel åkte till Oslo för att prata med honom om skrivandet, muskelsjukdomen och om möten som förändrar livet.
Hej! Tack så mycket. Hej, Josef. Så fint.
Kommer där.
Tack. Vi är i Oslo, juni 2022. Nattens regn har lagt ett fuktigt lager över stan och det är svalt. Torvald Sten bor tillsammans med sin fru Marianne Wik i ett villakvarter uppe på en höjd en bit utanför centrum. Vi sätter oss i vardagsrummet som är nymålat i en mörkt blå färg. Torvald rullar fram rullstolen han kallar Sleipner 2 till bordet. Ett namn man kan känna igen från romanen Det sista fotografiet. Och det ska sägas att både Det sista fotografiet och andra böcker om muskelsjukdomen han har är självbiografiska, men inte biografier. Som ung var Torvald Sten en lovande skidhoppare och det är där vi börjar. Dagen för drygt 50 år sedan när han svävade för sista gången.
Du, då var jag 15 år gammal och det är ett skihopp som jag minns den dag i dag. Då jag tog det sista skihoppet så tänkte jag att detta hoppet ska jag huske på resten av livet. Och jag visste att jag kom till att riskera och bli väldigt skadad när jag landet. För legen hade nektet mig att göra ett sista skihopp. Men jag gjorde det likväl för jag ville gömma detta i hjärnan. Och det var ju för att legen hade gett mig en diagnos som hvor legen förutsåg att jag inom ganska kort tid kom till att bli mer och mer lam. Och till slut så ville jag havna i rullestol. Han mente till och med att jag ville sitta i rullestol när jag var 20 år. Jag måste sätta mig till slut när jag var 58. Men jag gjorde alltså detta sista hoppet för att jag skulle memorera och gömma det som ett minne för resten av livet.
Han står där, klar upp i backen, medveten om att det här är livsfarligt. Diagnosen han fick av läkaren, legen, var progressiv muskeldystrofi, som kort sagt betyder att hans muskler förtvinar. Och nu ska han alltså sväva för sista gången. Vännerna har preparerat genom att trampa upp backen, tråkigt undanrännet, och han släpper taget.
Och det är, så jag husker så fantastiskt gott hur stille det blev då skina förlot hoppkanten. Och den stillheten och synen rätt ned hvor jag så tråkningen. Och det var kallt och lukten av furuträr och också kärre. Det husker jeg den dag i dag. Och så vet man ju selvfølgelig ikke hvor mye som man lägger till fordi man har sett dette mange ganger i sitt liv. Men min plan og mitt mål var å gjemme på det, og det er få sansopplevelser i mitt liv jeg har tatt mer vare på enn akkurat dette.
När han berättar om hoppet följer överkroppen i rullstolen med. Han gör en liten knyck och man kan se hur han lättar från den branta ansatsen. Minnet sitter inte bara i huvudet. Han var alltså 15 år då han fick sin diagnos och av en händelse är ingen anhörig med när han får beskedet och han väntar med att berätta tills han gjort det där sista hoppet.
Det var bara en ting jag var lättet över när jag fick den diagnosen. Det var att mina föräldrar inte var till stede. Jag var väldigt lättet över att min mor inte var där. För jag visste att detta ville bli mött med en form för hysteri. Och jag tänkte som så att detta triste budskapet ville jag gärna slippa se reaktionen till mina föräldrars ögon når jeg nå fikk dette budskapet. Det var et sjokk for meg, jeg vil ikke på noen måte underslå det. Jeg hadde problemer med å reise meg fra stolen, og legen selv beklaget at han ikke hadde ventet, men jeg sa at det er ingenting å beklage. Jeg er en voksen mann, jeg er 15 og et halvt år, så jeg måtte trøste min egen lege i flere år etterpå, angående akkurat disse tingene. Man overvurderer hvor forståelsesfulle og kloke foreldre er, og det vet jeg ettersom jeg også selv har blitt forelder tre ganger, og at det er virkelig, vi er ujevne i foreldre også.
Man skulle kunne tenke at det også hadde vært skjønt med selskap, even om ikke det hadde vært klokt.
Ja, det er et stort poeng, fordi hadde jeg hatt et menneske som jeg hadde stor tillit til, så ville det vært et fantastisk viktig poeng. Men spørsmålet avslører jo en ung mann som ikke har denne tryggheten rundt seg. Og det er jo helt korrekt. Jeg stoler åpenbart ikke på noen rundt meg, og derfor er jeg lettet. Det er et veldig godt poeng.
Det är en ensam tonåring som istället för att pröva sin kropp i hoppbacken måste hantera att den är sjuk. Men han fortsätter, tvärt emot vad läkare och fysioterapeuterna då rekommenderade, att vara fysiskt aktiv, och han är närvarande i kroppen. Efter avklarat gymnasium får han jobb som målare på Norges största mentalsjukhus, Gaustad, i Oslo. Nu är han 21 år gammal.
Och i begynnelsen av 20-årene, alltså där jag var 21 år, där jag hade begynt på Gaustad sykehus och arbetat som maler, så uppstod det en stor personlig kris i hodet mitt. Jag blev suicidal i den förstånden att jag klarte inte att se någon slut och någon utveckling i mitt eget liv. Och det gick ju väldigt mycket på att jag för exempel inte turte att binda mig till ett annat människa. Ille nok så begynte jeg å oppsøke oppgaver i arbeidet mitt med å ta maleroppdrag på Gaustad, som var rett og slett bokstavlig talt livsfarlig. Og dette skjedde, det stoppet ved at da jeg sto på og malte på veldig stor høyde på Gaustad sykehus, så var det en psykotisk kvinnelig pasient som hver eneste dag pleide å gå forbi meg, og hun så opp på meg, og vi pleide å snakke sammen mens jeg malte videre. Og jeg jobbet med dette i cirka 2 uker, og så en dag så hun at jeg bare fortsatte, og åpenbart var i min egen tankeunivers. Og da sa denne pasienten: «Jeg ser hva du gjør, Torvald. Jeg ser hva du tenker.» Og jeg skvatt jo og lot som jeg ikke hørte hva hun sa, så opp i taket og malte videre. Så gjentok hun det, og så lot jeg som ingenting, og så så jeg at hun ikke gikk. Så ned, og så et øyeblikk at hun var der fortsatt. Da gikk jeg ned, dro hjem til der hvor jeg bodde, og i 4 døgn, jeg løy overfor min malformann og sa at jeg har fått et illebefinnende, og det hadde jeg i og for seg rett i, men det var jo rett og slett en helt ekstrem eksistensiell krise. Og heldigvis så klarte jeg å få en positiv tanke, og den tanken klamret jeg meg til, og den het noe sånt som at jeg, men Torvald, du kan jo bety noe bra for patienter og ansatte på Gaustad fortsatt, selv om du har denne jævlig sykdommen. Det var det jeg tenkte. Og da, i denne perioden, nå snakker jeg om fra 21 til 22, da jeg kom tilbake på arbeid igjen, at jeg begynte å akseptere min kropp, min syke kropp, at jeg kommer til å se annerledes ut, men jeg kan da oppleve glede. Jeg kan utvikle nytelse. Jeg kan oppleve smerte. Jeg kan oppleve å trene på mitt vis. Jeg kan oppleve det som et såkalt friskt menneske opplever. Og så opplevde jeg jo også et fellesskap i at møte med mennesker som tilsynelatende skulle være helt perfekte når det gjaldt fysiognomi og kropp. De hadde jo jagget meg sine lidelser de også. De kom til meg for å få hjelp angående vanskelige tanker, vanskelig samliv, vanskelige opplevelser med sin egen kropp, som var mye friskere enn min. Så på et vis. Så da begynte jeg å få et mer reflektert forhold til hva det er å være syk, hva det er å være annerledes, og at dette faktisk kunne være en form for ressurs på et vis.
Under tiden på Gaustad sjukhus väcks frågor hos Torvald Sten som handlar om övergreppen han ser att läkarna begår på patienterna, och han söker svaren i filosofin. I det sista fotografiet möter berättarjaget professor Kåre Öj på filosofiska institutionen. I verkligheten är det filosofen Knut Erik Tranöj Torvald söker upp, och kanske kan man säga att det här blir starten på en ung mans bildningsresa. Samtidigt som hans samtal om filosofi blir fler blir han också introducerad till poesin. När han fyller 27 får han böcker i present av en kvinna han tycker mycket om, hade sans för.
På min 27-årsdag så fick jag 3 diktsamlingar. Och det var 2 norska poeter och Pablo Neruda på dansk. Och så läste jag, hon som hade gitt mig det var en kvinna som jag hade väldigt sans för. Och jag visste att visst när hon gav mig, hon var intresserad av poesi. Jag hade ingen anelse om poesi. Jag hade ju självklart genomfört. Jag hade gått på skolan och sånt, men jag läste inte skönlitteratur. Jag läste politisk litteratur, jag läste historia. Jag var ingen skönlitterär läsare på detta tidspunkt. Jag hantverkare och politisk aktivist. Men så fick jag dessa 3 diktsamlingar, och de var extremt viktiga för jag blev så imponerad över dessa poeternas vilja till med ord att beskriva något som inte kan genges vid en flat prosa. Alltså beskriva varför det vära är som det är ute. Varför jeg elsker det menneske, hvorfor jeg trives, hvorfor jeg har smerte, hvordan det kjennes av smerte, altså alle de tingene hvor du ikke kan nøye deg med å gjengi dette med enkle hovedsetninger og bisetninger, hvor du må bruke flere elementer. Og det var en utrolig opplevelse at jeg visste at hun som hadde gitt meg det forlangte et ærlig svar. Og da kunne jeg ikke komme og lyve og si noe sånt som at takk for de 3 praktfulle bøkene, Marianne. Nå gråter jeg meg i søvn hver kveld når jeg har lest et dikt. Nei, jeg visste at her måtte jeg komme og si sånn som det virkelig var. Og det var en stor opplevelse, rett og slett. 29 år gammel, til min egen store forskrekkelse, så sendte jeg inn et manus til, som var håndskrevet, hvor jeg skrev min egen første dikt, og det ble refusert meget bestemt. Det er ingenting her å bygge på, skrev refusjonsbrevet, stod i refusjonsbrevet, men kom gjerne igjen med et helt nytt manuskript. Og det lille eneste hyggelige siste setningen, det var det jeg klamret meg til og tok til meg. Så jeg kom og fikk altså, jeg ble antatt et år etter at en av de 3 poetene, Arne Ryste, fremragende norsk poet. Han var tilfeldigvis konsulent, og han ble veldig viktig for at denne diktsamlingen kom ut og et år etter. Så jeg debuterte faktisk da jeg var 29,5 eller noe sånt.
Det här är 1983 och han är alltså 29,5. Genombrottet kommer 1992 med diktcykeln Elden. Vi återvänder till det sista fotografiet som inleds med att berättarjaget säger: jag har försonat mig med att mamma ljög för mig hela livet om varifrån min ärftliga muskelsjukdom kom. Och likt händelserna i det sista fotografiet får Thorvald Steen sent i livet veta att hans mamma hemlighållt familjens historia. Han upptäcker att han har en kusin och en morbror och han får veta att både morfadern och morbrorn hade sjukdomen. Jag undrar om Thorvald Steen försonats med sin mamma. Han inledde svaret med att säga att han försonats med skebnen, ödet och skammen men att han inte haft möjlighet att förlåta. Tillgi henne.
Det jag har försonat mig med, det är skebnen min och skammen. Det är den jag har försonat mig med. Men jag har ju inte, dessvärre, och det är en sorg i det också. Jag har inte haft möjlighet till att tillgi min mor. Fordi hon har inte fortalt om vad hon har gjort fel eller synd. Det är en väldigt viktig skillnad om disse to tingene, fordi en tillgivelse kräver att den andra har något att bekänna. Det är det hela som är dynamon, motorn i romanen. Det är att jag-personen prövar genom utalliga vinklar och få henne till att fortälla om detta. Och det är efter min mening något av det mest krävande i det virkelige livet, men særlig i romanen, det å få vedkommende til å, altså moren, til å skjønne at jeg personen har faktisk funnet ut nesten alle hemmelighetene, og at akseptere at disse hemmelighetene er der. Hvis hun hadde bare sagt: ja, det fortæller jo hvor naken man kan bli, da. Hadde hun bare sagt: dette har vært vanskelig for meg. Dette har vært svårt. Dette har vært krevende. Dette har vært trist. Hun sa ingenting, vet du. Det er det som er hardheten. Det er jo lett, det blir jo, jeg håper jeg har fått fram at jeg ikke moraliserer over henne. Det er et stort poeng for meg, da. At leseren skal finne henne, at hun bevarer noen hemmeligheter som gjør at hun er interessant å gå videre på, da. Det er det som er skjønnlitteraturen.
Genomgående i Thorvald Steens författarskap är undersökandet av hur kroppen påverkar vårt fysiska och själsliga liv. Tydligast kanske i böckerna om hans muskelsjukdom, det sista fotografiet, det vita kalbarhuset, snökristallernas tyngd, det längsta hoppet och balans. Men i lika hög grad gäller det hans historiska romaner. Eller, som i det senaste han gett ut på norska, långdikten Kveita, Helleflundra, där han går i dialog med Karl den XII. Thorvald, som när han skriver, är på väg att förlora förmågan att stå. Och Karl den XII, som blivit skottskadad i båda fötterna. Vad gör kroppen med oss som människor? Hur påverkar den våra beslut och vår omgivning? Och vad är det att vara annorlunda?
Jag vill skriva om denna dimensionen och jag vill att det ska reise spørsmål gjennom skjønnlitteraturen eller essaystikk om, som jeg gjør, at jeg håper at de perfekte menneskene skal få noe å tenke på og bli mindre skråsikre på at det er de som står for det perfekte. Jeg identifiserer meg jo mye mer med P. pinnsvinnet eller igelkottan som går långsamt. Jag har också en frisyr som visar att jag identifierar mig väldigt hårt med pinnsvinnet eller igelkottan. Jag har kort hår på huvudet med starkt hår. Och jag tror att vi som går långsamt eller vi som beveger oss långsamt, vi också har en funktion i detta samhälle. Och nettopp detta att vara annorlunda i sig själv är en dimension, men det är också det, inte bara det romantiska ved att man ska vara olika individer, men det är rätt och slett en form för kunskap som jag menar att jag faktiskt har.
Det är ju en märklig tanke det där, att vi har hamnat i ett läge där prestationen är det som mäter oss. Och försöker man att gå utanför det? Jag tänker bara i mitt eget liv, om jag hamnar i ett läge där jag inte får bekräftelse, så är det som att jag tänker, vad är mitt värde om jag inte hela tiden har någon som klappar mig på axeln och säger att du är bra, du är duktig, du tillför någonting. Hur hittar du en styrka i dig själv och inte vara så beroende av den? Eller hur gör du?
Jag arbetar då med mig själv för att förstå, för att si till mig själv att när jag ser på en sommarfugl och gläder mig över det, så är det väldigt bra för det norska bruttonationalbudgetet. Och det syns jag du också ska göra. Du ska de dagarna du inte är på jobb, men att du nå sitter med dina fötter i vannet eller är i en bastu eller har det bra med dig själv, så är det bra för hela Sverige. Det är en lycka i sig själv, och det bör Sverige också njuta att du har det bra. För vi är så privilegierade att vi kan registrera, se denna världen för den försvinner, och finna någon delar som bara är skönhet, bara är lycka, bara är välvære, och det är i sig själv en egenvärdi och något som vi som människor är privilegierade att få uppleva av och till. Det är också något jag gör i det sista fotografiet, är ju sånt sett att lägga in rätt och slett rena lyriska texter, för jag vill fange de ögonblicken hvor man är ett människa som klarar att registrera ren skönhet, ren nytelse, ren lycka, som är nästan oavhängig av samhället runt oss. Men jag går vidare och kommer mer in i målstämta områden, så kräver det ett helt annat upplevelse och registrering. Och slik menar jag att det verkliga livet är. Det är slike fragmenter, räcker av upplevelser, hvor vi är så mangesidiga och mangefalseterade att vi registrerar på denna måten.
Kvällshimlen utanför Sunniva och mig i dubbelsängen är koboltblå. Jag hör ett svagt sus från Europavägen. Fönsterrutorna förvandlas snart till nattsvarta, rektangulära, stumma djup. Mitt hjärta töms, fylls och töms där jag vilar huvudet på kudden.
En bit ur radioföljetongen Torvald Stens Det sista fotografiet, och det var Staffan Göte som läste. Radioföljetongens Josef Knebel hade intervjuat Torvald Sten i Oslo.